Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromé.
Hallå där och varmt välkommen in i Halv tre studion. Jag hoppas ni har haft en fin påskhelg och glädjande nog då så kan jag konstatera att det faktiskt är vår i luften även i vår huvudstad. I dagens tisdagsmix, Biden vill ställa upp i nästa presidentval. Andra menar att han är alldeles för gammal. Vi snackar ålderism med forskaren Fredrik Snellman som har koll. Emma Hamberg är aktuell med ny bok om sin älskade karaktär Agneta i Frankrike. Hon är dagens gäst efter klockan 15. Tisdagsteknik idag. Martin Appel tipsar om billigt boende via nätet. Vi får veta det senaste om läget i Mellanöstern och så hör vi om jordskeppet i Falköping. Och strax så hör vi Janne Josefsson berätta om sin podd. Nu är det dags för andra säsongen. Snacka om innehåll, nu kör vi. Janne Josefsson får hemligt besök, så heter podden som startade i höstas. Nu kommer säsong två av denna och Janne Josefsson, man måste ju ändå undra, hur har du haft det i påsk?
Jag kan säga till dig ärligt, i 30 år har jag firat påsk ute på Åstol. Och där påsken är så viktig ute i skärgården, man har sån här påskbrasor eller påskbage som det heter och sånt här. Men eftersom jag har en firma som håller på att renovera min hus på Åstol så kunde jag inte åka ut. Men jag var hos kompisar och i Göteborg och så, men det kändes som, wow, jag vill längta lite ut. Och, ja, du vet, det är något speciellt där ute när just den här tiden vid påsk och framåt, det är den bästa tiden ute på kusten tycker jag.
Mm. Här i Stockholm kan jag ju meddela dig att idag är det nog, banne mig så att våren faktiskt har kommit lite grann.
Nej,
jo.
Grattis.
Ja, tack ska du ha.
Vi har haft vår i flera veckor.
Vad härligt, det har inte vi, kan jag säga. Det har bara snöat. Oj. Hörru, du, vad roligt, det blir en ny säsong av din podd.
Ja, det blir ju det. Alltså det är det här, när man inte vet vem som knackar på och man gissar fel och så har man inget förberett. Och då blir det att se det som ett privilegium för att vara med och träffa de här människorna.
Ja, det var ju premiär redan den 4 april då släppte ni två avsnitt. Ena med Margot Dötz och det andra då med Fara och Grot. Vem kommer härnäst då?
Maria Mörk.
Gissade du rätt då?
Nej. Det gjorde jag inte. Jag undrar om jag inte gissade rätt, men jag glömde av vad hon hette precis när hon stod framför mig, vet du. Och när jag satt och intervjuade henne så tänkte jag hela tiden, vad är det hon heter? Hon är en fantastisk människa. Vi connectar något otroligt liksom. Och så småningom så säger hon någonting, Maria Mörk. Och så säger jag då så här, Maria Mörk. Och kom du på det nu? Ja, det gjorde jag verkligen. Så hon hade ju avslöjat sig själv. Liksom. Så skriver jag ner i Lundom namnet. Och så passar jag på att säga Maria Mörk. Då, så att, det var en jävla lugn alltså.
Ja.
Ja, du förstår.
I alla fall, det är många spännande människor som ska komma här över. Jag kan ju inte säga någonting vilka det är. För då får du ju tips om vilka som kommer knacka på. Så att,
Ja, men vad som är roligt tycker jag som handlar mer liksom om livet och drömmar och rädsla och ånger och längtan, kärlek, samhället, gängkrig. Det kan handla om precis allting som jag är intresserad av blir det ju. Och de verkar ju också vara tända på det här och det kommer fram saker om de här människorna som är jättespännande tycker jag. Men jag tror du och jag lika där. Vi gillar att sitta och intervjua folk och komma på en fråga precis i stunden, eller hur?
Ja, oväntat besök hos Janne Josefsson heter i alla fall podden. Och det är säsong två som är igång och den får ni verkligen inte missa. När jag ändå har det på tråden, du vet vad jag alltid brukar fråga dig om.
Ja, jag tänkte, kan du ta på över det den här gången?
Går det verkligen?
Nej, kom igen då.
Ja, hur är det med kärleken?
Ja, det är inte så bra, Lotta. Det är inte så bra.
Va, gick det inte? Funkar det inte? Blev det?
Nej, men min före detta, nej, det gick inte så du.
Okay.
Tyvärr. Men jag är öppen för alla, inte för alla förslag.
Då noterar vi att du i alla fall är öppen. De kan höra av sig i så fall till mig eller dig, så ordnar vi det hela. Vi gör så. Sköt om dig, Janne, och hoppas att renoveringen snart är klar så att du får vara på plats där du vill vara.
I maj någon gång ska den vara klar, men man vet ju aldrig.
Okej, kram på dig.
Kram på dig, Lotta.
Hej, hej.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hur gammal får man egentligen vara? Joe Biden, han meddelade ju i helgen här då lite sådär inofficiellt att han tänker ställa upp i presidentvalet 2024 då som 82-åring. Och det är många som höjer på ögonbrynen. Är han inte för gammal? Och Mona Sahlin och Helena von Zweigbergk, ja, de sa så här när de gästade mig för någon månad sedan om varför deras podd behövs.
Ja, men det gör ju det. Mm. Då blev jag mer och mer också irriterad över att sådana som vi inte hör så syns mer.
Nej,
och det
precis.
Borde vi göra.
Nej, men jag själv har ju dålig självkänsla när det gäller det mesta, men faktiskt inte när det gäller en sak. För när det alltid dyker upp det här att någon som är över 60 ska prata eller inte prata, då tänker jag alltid så här, varför skulle jag inte göra det? Jag har ju tänkt jättemycket, grubblat jättemycket. Det är ju fantastiskt bra.
Mm, nu ska vi prata om ålderism och med oss nu universitetslektor och forskare på just ålderism, Fredrik Snellman från Umeå universitet. Välkommen till Halv tre.
Tack ska ni ha.
Ja, ska vi börja från början? Vad är egentligen ålderism?
Ja, men jag skulle egentligen vilja börja med att säga där, att ta den här traditionella definitionen av ålderism som finns i det vetenskapliga samhället där det handlar och har beskrivits som fördomar, stereotypa föreställningar och diskriminering mot äldre människor på grund av deras ålder.
Hur kommer det sig att du valde att forska på det här?
Det handlar ju så om, alltså, det faller tillbaka på mina egna observationer av den respektlöshet som jag tycker finns mot äldre personer generellt, som också gäller mig själv i viss mån. Där jag bland annat tidigare har viftat bort min egna farmors påtagliga hud och komma på fötterna. Att det där, så där blir det ju när man blir gammal, för att senare själv då upptäcka att nej, men det här var ju en ärftlig sjukdom och hade inte alls någonting att göra med att vara gammal.
Du vill bredda det här begreppet något och inte gå den traditionella definitionens väg.
Jo, det stämmer. Alltså, problemet är ju att när vi pratar om diskriminering så är det väldigt få som känner igen sig med den typen av språkbruk. Och det, ställer man den frågan alltså till äldre personer generellt, har du diskriminerats på grund av din ålder, så ligger det mellan 3-6% av befolkningen, visar våra studier då. Och jag har problematiserat det där just för att vi känner inte igen oss i den där diskrimineringsbeskrivningen, utan har snarare då valt att problematisera och beskriva det som särbehandlande praktiker som baseras på ålder, eller ytterligare lite förenklat kan man säga att man behandlas med mindre respekt på grund av sin ålder.
Mm. Jag vet ju äldre människor då som säger att jag känner mig utanför samhället, jag kan inte allt det här med internet. När jag går in och handlar någonstans så blir jag behandlad som en mindre vetande person och de talar till mig som om jag vore ett barn. Känner du igen det?
Jo, det känner jag igen mig. Jag kan faktiskt ta ett exempel från en av våra studier där vi har tillfrågat människor. Vi har både tillfrågat om man kan beskriva situationer där man upplever sig diskriminerad på grund av sin ålder, också behandlats på grund av sin ålder. Och det faller tillbaka på det där som jag sa tidigare, att man kan inte fråga om diskriminering. Och när man frågar det här om man, exempel efter om man har behandlats som gammal, då var det en kvinna som i en av våra studier skrev som svar när hon ska betala med kreditkort i affären, så ställer den som ska ta betalt och ställer frågan, kommer du ihåg PIN-koden? De kunde fråga, använder du PIN-koden? Alltså man insinuerar på något sätt att det börjar bli någon minnesproblematik. Och som kommer från att man har ett visst utseende då och... Så det där. Det där finns det många, många olika exempel på.
Är det så också att det här med ålderism finns inbyggt i språket på något vis?
Det tycker jag man kan säga. Alltså, om vi tar sådana här vardagliga enkla exempel som vi alla kan känna igen oss i mer eller mindre, så vi kan prata i termer av att ja, men bilen gick sönder, ja, men den var ju gammal. Eller vi kan plocka ut en påse med ruttna, mögliga morötter ur kylskåpet och så skvalpar det i botten på den där påsen och så använder vi språket. Oj, ja, men det där har blivit gammalt. Så vi har liksom en inbyggd liksom ett inbyggt språkbruk i oss som vi ju lär oss från redan från barns ben. Där vi exempelvis då kopplar ihop det där med att när det är möjligt, när någonting är möjligt och ruttet, då blir det också gammalt. Vi använder den sortens språk.
Mm. Jag tänker på Japan då, där pratar man alltid om att man ska visa vördnad för de äldre, och där verkar man se på det här med ålder på ett helt annat sätt än vad vi kanske gör i Sverige.
Ja, nu kan jag inte uttala mig specifikt om just i Japan, men det tänker jag nog finns en annan typ av respekt. Sen finns det studier som visar på att det, alltså, trots att det finns den typen av att man visar äldre personer respekt i andra kulturer, så finns det ändå samma underliggande problematik nog också. Mm. Men den kanske tar sig andra uttrycksformer då.
Samtidigt i USA då, om vi pratar Biden till exempel, som redan nu är då den äldsta presidenten någonsin på den posten, så är det ju inte ovanligt att presidentkandidater i USA är över 60 år, och det är inget konstigt för dem, medan vi i Sverige verkar ha ett bäst föredatum. Undantaget heter Alf Svensson då, eller Barbro Westerholm nu bortgången.
Mm, precis. Jo, det är som att vi, ja men i den svenska kontexten så, så jag vet inte vad det beror på, eller det faller ju tillbaka på det här med ålderism, fenomenet, problematiken, att vi tänker att ja, men då kan man inte längre, eller då har man inte förmågan, medans det finns ju förmågor och erfarenheter, kunskap hos äldre personer också som vi ska jobba med att ta tillvara.
Tror du att det går att göra någonting åt det här slutligen?
Jo, det tror jag. Och jag tror att vi måste börja prata om de här vardagliga saker som enkelt flyger oss förbi. Vi behöver medvetande göra varandra och ifrågasätta lite det här språkbruket som vi har och bemötande gentemot varandra. Också viktigast är våra egna rädslor inför åldrande och den oundvikliga förestående döden. Det är där nyckeln sitter någonstans.
Tack så mycket, Fredrik Snellman från Umeå universitet, forskare om just ålderism.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Je m'appelle Agneta heter succéromanen, och nu är uppföljaren här, precis som dagens gäst då, Emma Hamberg, författare. Välkommen!
Tack så mycket!
Hur är läget?
Ja, men alltså, jag har tagit en skön promenad hit, lyssnat lite på radio, sitter här. Ja. Ja, men det är bra.
Och nu kommer alltså nya boken då, Au revoir Agneta. Är det dags att ta adjö av henne?
Ja, men det är det faktiskt.
På riktigt?
Ja, jag kan säga så, jag kanske inte är ett ekonomiskt geni. Det skulle nog varken jag eller min revisor eller någon annan anklaga mig för. Men däremot så vet jag nog ganska väl när det är dags att säga tack och hej. Och jag känner att det här, nu är det dags för Agneta att åka ut på sina äventyr. Och det är dags för mig att hitta andra äventyr.
Var du förberedd på jättesuccén med förra boken? Vi kan konstatera att det var 2022 års mest sålda pocketbok. Och dessförinnan hade den då också sålt i hundratusentals ex.
Nej. Det kan man ju inte vara alltså. Och det var, jag tror också att för mig, det är ju underbart. Och jag älskar att en bok om en kvinna som känner sig osynlig och som ska lära sig att flyga får bli något som blir som en kändis och som människor hänger med. Och det är liksom det är som att Agneta blivit en människa, och det är jättehärligt. Men jag blev väldigt nervös, kände jag faktiskt, när jag skulle skriva uppföljaren. Det brukar inte jag bli. Men det var som om jag inte var van vid att sitta där uppe tillsammans med Agneta. Jag är ju mer utav en sån här som gillar att gå i lera och sparka.
Mm. Du låter nästan som en musiker eller en popartist som ska göra det andra albumet efter man har gjort en jättesuccé.
Det är jag och Agneta, vi är som The Beatles. Ja. Och så är det andra plattan.
Ja, fast de gjorde ju några plattor. Jakob Hellman däremot, han hade ju skrivkramp i årtionden efter sin första platta.
Gud, jag är ju en amatör. Jag hade skrivkramp i ett par månader. Sen Solaris är ganska bra. Ja. Då var det som Agneta ropade från ett hörn att kom igen nu, tönt.
Men Agneta då, kan den läsas även om man inte har läst den första boken? Är den fristående?
Nej, jag tycker absolut att man ska börja från början. Det är dumt att inte göra det.
Då tror jag att din revisor tycker om det igen.
Ja, visst kände
jag. Ja, nu sålde du just den första boken också fast du skulle prata om den andra. Ja. Vi ska prata mer om din samtidssyn och att vara sann mot sig själv. Frågan, how do you do, my libido, reder vi ut. Emma Hamberg, du älskar Frankrike, eller?
Ja, men det gör jag. Det låter ju så självklart och inte så konstigt att älska Frankrike. Men jag skulle kunna snarare säga så här, att Frankrike är en plats där jag känner mig märkligt hemma på.
Mm. Och Provence då definitivt, antar jag, eller?
Ja, och definitivt då, kanske inte heller det här, den delen av Provence som jag har varit mest i och som också Agneta utspelar sig på är en del som heter Camargue. Och Camargue är en del av Provence där det inte är lika mycket lavendel och lite mer machokultur och tjurar och hästar och picadoller. Och jag kan gilla den delen av Provence, den är lite knäppare på något vis.
Mm-hmm. Jag sa ju innan låten här att vi skulle prata om din samtidssyn. Det stod nämligen väldigt fin recension av förra boken att du har en udd och fin humor och du är sann mot dig själv. Varje morgon ska man ställa frågan, how do you do my libido?
Ja visst.
Om libidon inte mår bra så ska man se till att göra någonting åt det. Förklara det här för alla, som, inklusive jag, som inte riktigt har koll. Vad är det du gör på morgonen, eller Agneta gör, och du egentligen?
Jag kan ju berätta vart du kommer ifrån.
Ja.
Och då är det då nere i Camargue, den här lite spännande delen av Provence, så ligger ett gammalt kloster där en gammal släkting till min man bor som heter Charles-Louis, som är fransman. Han är 85 år. En morgon kommer han ner för att han ska läsa en dikt för oss när vi äter frukost. Ja. Han har skrivit dikten själv och så säger han på sin brutna franska engelska: This is my poem, I wrote it myself, you have to say it every morning to yourself. How do you do my libido? Och då skulle man egentligen kunna säga att libido står ju inte bara för sexuell drivkraft utan framförallt för livskraft. Och det är det jag tror det handlar om. Att vakna på morgonen, fråga sig själv, hej lilla libido, hur har vi det här egentligen? Mm. Är det någonting vi behöver mer av, någonting vi behöver mindre av? Och jag tänkte på det här som ni pratade om tidigare med ålderism. Det ligger ju någonting i det också att vara, nu är jag runt 50, att få prata om både sin sexuella energi och sin livskraft och vara runt 50 är fortfarande något sorts konstigt hysch-hysch. Men jag tycker vi ska bara fråga oss själva varje morgon och kanske varandra lite. How do you do my libido?
Ja, du var ju gift ganska lång tid. Mm. Du berättade om det här i ditt sommarprogram. Du hade 10 år med en man när han var frisk och sen blev han sjuk i 10 år. Och till slut så bestämde du dig för att lämna.
Mm.
Och hade dåligt samvete, utgår ifrån. Mm. Han blev kär i någon som var lite yngre och då kändes det lite lättare för dig att ta dina steg. Alltså det beslutet, om vi börjar där, det måste ju varit hur svårt som helst.
Det är ju ett fullkomligt, i djupet svårt beslut. Man kan ju säga att skilja sig överhuvudtaget, det vet ju alla som har gjort det, är förfärligt. Och att skilja sig från någon som är svårt sjuk är om möjligt ännu mer förfärligt. Men sen är det ju så med livet, kan jag känna, att livet är ju större och mer magiskt än vad sagorna är faktiskt. Så att där jag gick omkring och kände mig som den uslaste människan på jorden och lovade både mig själv och alla andra ett evigt singelskap, så blev det så i livet att det var han som var sjuk som träffade en 20 år yngre sjuksköterska som dessutom blev smällförälskad i honom, och plötsligt så är livet större än vad sagorna kan vara och jag kan flyga vidare på mina vingar. Och apropå libido, fråga mig själv, när jag inte behöver ansvar för en massa andra människor och deras väl och mående, how do you do my libido?
Ja, och där träffar du då en man.
Ja, det gjorde jag också. Ja, via mina gamla dagböcker som hade så många trevliga franska släktingar nere i Camargue som jag kan skriva om, bara en sån sak.
Och ni hade mötts en gång i tiden.
Ja, vi möttes i Paris 1985.
Vad är det med livet?
Ja, men jag säger ju det. Vi måste våga gå till de där små dörrarna som livet öppnar åt oss och kliva in i dem. Jag tror att det är viktigt.
Du kommer att tänka på Johnny Depp när vi hörde den här låten.
Ja, men jag gjorde faktiskt det. För vi pratade ju om Frankrike också. Och när vi var där för kanske 5-6 år sedan så hade all jordgubbsmarmelad av ett speciellt märke tagit slut i alla butiker i trakten. Mm. Och Johnny Depp och Vanessa Paradis, som vi nyss hörde, hade ett stort hus där. Men de var ju skilda sedan länge, så då gick det rykten om att det var Johnny Depp som hade åkt runt och köpt upp alla de här jordgubbsburkarna. Vem vet varför? Om vi säger så här, jordgubbsmarmeladen var slut. Var det Johnny? Var det någon annan? Men ryktet sa Johnny Depp.
Ja, så kan det mycket väl ha varit. Hörru du, vad är den stora lärdomen då som du vill ge oss denna dag? Då det känns faktiskt som att våren är lite på väg.
Ja, men jag skulle nog faktiskt knyta ihop en påse som har både magnet att göra och som har också med det här som ni pratade om tidigare, om det här med att det finns ett sånt, så mycket fördomar om ålder och sådär. Jag brukar faktiskt tänka väldigt mycket på döden överhuvudtaget. Som så fort jag tror att något är av vikt, att man kanske har för mycket rynkor eller kan vara det ena eller andra i tredje, då tänker jag på döden. Det är faktiskt världens bästa grej. För då får man genast ett perspektiv på hur det är. Då blir man så här, men vänta lite nu. Antingen ligger man nergrävd x antal meter ner i jorden, absolut ingen vill överhuvudtaget umgås med dig, utom väldigt sjuka människor. Eller så är det så att livets deal är att saker och ting rör på sig. Det är bara så. Och om du vill leva så ingår allt det här.
Håller döden hårt i ena handen och känner livet i den andra.
Exakt.
Är det som du säger.
Ja, men det är det jag menar.
Nya boken heter då Au revoir Agneta och den första boken heter Je m'appelle Agneta. Stort tack för att du kom hit, Emma Hamberg.
Tack så mycket.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Känner du att våren äntligen är här, så lyder vår fråga idag på Instagram Stories. Mix Megapols Instagram Stories, och 54% svarar ja på den frågan. 9% säger nej, medans 37% känner nej, inte riktigt, men den är nära. Och jag har också ställt frågan då, hur vet man, vad är det för vårtecken som gäller? Tussilago är det många som skriver. Dessutom då fågelkvitter, Niklasson Helen, hon säger tussilago. Blåsippor, vitsippor och krokus säger Simon Hedman, och Helene Broström säger att trottoaren sopas, och sen är det mycket fågelkvitter också. H. Friberg skriver alla som gnäller om sin allergi, då vet man att våren är här. Mimmis fotoevent 86, hon skriver det är när blommorna och det gröna börjar växa fram. Hallå Helene, hur är läget?
Hej.
Eller Mimmi, hej du.
Jo, det är det bra. Själv då?
Jo, det är bra. Så idag var första gången som jag kände att nu är nog våren äntligen på gång här. Hur är det för dig?
Ja, just det är det. Den är helt underbar när den är på G nu och man känner att man kan leva i det gröna igen.
Mm. Du lever då i det gröna i Växjö. Har du sett tussilago än, eller?
Jag såg lite blommor igår blomstra i Linnéparken här i Växjö när jag cyklade förbi. Och då kände jag det att nu är våren på G. Och då fick man den där känslan när man är ute och cyklar och man känner att det börjar bli lite varmt på cykeln och solen skiner och man ser folk allt mer ute än vad man gör på vintern när man är mer inlåst i sitt hem. Och på våren och sommaren så träffar man ju väldigt mycket människor än vad man gör på vintern. Mm. Och det är riktigt nice.
Vad är våren din favoritårstid, eller?
Våren och sommaren och hösten är mina favoriter.
Ja, så du har just gått ifrån det som är värdelöst, vintern.
Ja, jag hatar vintern. Jag hatar slask och jag hatar snö och det sker väldigt mycket trafikolyckor. Och nu när våren och sommaren är, ja då kan man ju gå och ta sig en öl på krogen och leva i det götta livet på en uteplats, på en uteservering.
Absolut kan man det. Stort tack för att du hörde av dig, Mimmi Valette Växjö. Vi hoppas att det inte blir något bakslag av snö eller slask nu då.
Nej, inget mer aprilväder.
Tackar vi för. Ha det så bra, ja. Mimmi. Hej då!
Tillsammans, ha det gött.
Tillsammans, hej.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Oroligheter har återigen blossat upp i Israel och Palestina de senaste veckorna, och under påsken så har det rapporterats om våldsdåd på ockuperade Västbanken, Gaza och i Tel Aviv. Med oss nu Anders Persson som är docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet och som forskat på Israel-Palestina-konflikten. Anders, vad är det som har hänt den senaste veckan? Kan vi kalla det för en våldsspiral?
Ja, men det kan vi absolut göra. Det vi har sett är ju att det har blåsat upp våldsamheter på flera olika fronter någorlunda samtidigt, och i alla fall inom loppet utav en vecka. Och du nämnde några av dem, men vi talar ju 6 fronter här. Det är Gaza, Västbanken, östra Jerusalem, in i Israel, plus eller Libanon och Syrien. Så Israel står ju inför säkerhetsutmaningar på 6 olika fronter.
Varför blir det oroligt?
Ja, lite svårt att säga om det finns en kausalitet, det vill säga att orsakssamband mellan vissa av de här händelserna, raketbeskjutningar, terrordåd, israeliska räder och så vidare, eller om det är parallella processer som vi ser genom varandra, eller någon blandning mellan de två. Men Ramadan och den judiska påsken, Pesach, som inträffar samtidigt, det vill säga nu, brukar ju vara tider utav ökade spänningar i Israel-Palestina. Det har det varit de senaste åren. Och när det är det också det här året, så ska man säga att ramadan var ju lugnt den första tiden, men den sista veckan har det varit oroligt som sagt.
Mm. Så hur bedömer du läget? Kommer den här oroligheten att fortsätta?
Svårt att säga, därför att oroligheterna blossar upp väldigt fort och sen så tenderar de att trappas ner nästan lika fort igen. Så när man tänker på de sista 14 dagarna har det varit relativt lugnt i Israel och Palestina. Så det är väldigt svårt att säga om exakt hur framtiden kommer att se ut. Och också vad vi ska kalla det här med upptrappningar en dag och nedtrappningar den andra. Det är också en svårbedömd situation för oss statsvetare att hantera.
Tack så mycket Anders Persson för det senaste då om Västbanken, Gaza, Tel Aviv och övrigt i Mellanöstern. Docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet.
Tekniktipset.
Teknikexperten hos oss heter Martin Appel, jobbar också på PC för alla. Och förra veckan hjälpte oss hitta billiga flyg. Idag pratar vi om hur man hittar ett billigt boende.
Precis, förra veckan pratade vi om flygresor.se och Momondo, prisjämförelsetjänster för flyg. Och det finns liknande även när du ska söka efter hotell. Hotels Combined och Trivago, det är två populära tjänster för att jämföra priser på hotell. Du anger vart vill du åka, när vill du åka. Och då får du en lista på vilka hotell som finns där och till vilka pris. Och sen kan du då välja att göra olika avgränsningar. Du kanske vill ha dubbelrum eller enkelrum. Du kanske vill att hotellet ska ha ett visst antal stjärnor. Så då kan du välja att avgränsa din sökning till att visa bara det som uppfyller det som du verkligen vill ha.
Mm. Och en sak som är bra då, det finns ofta betyg från andra besökare som man kan kolla in.
Det där tittar jag alltid jättenoggrant på, för man har ju bott på en del riktigt, riktigt dåliga hotell i sina liv. Men med de här jämförelsetjänsterna, då finns det även betyg från andra resenärer som har bott där tidigare. Och då får man ändå en ganska bra bild om det här är ett bra eller ett dåligt hotell.
Jag brukar kolla ibland då på booking.com till exempel, eller hotels.com. Och där kan man ju också samla poäng så att man kan få, om man gör en resa längre fram, då kan man få rabatt på den resan. Och också finns det paketerbjudande väldigt ofta.
Och då är det ju på precis samma sätt som med flygen, att vi pratar om prisjämförelsetjänster som Hotels Combined och Trivago. Och så pratar vi om bokningstjänster som Booking.com eller Hotels.com eller Agoda. Och det är alltså de tjänsterna som du går in för att boka på. För det är ofta ganska stor skillnad. Ibland har någon av de här tjänsterna kampanj och då kan man få det jättemycket billigare. Och sen någon av dem har att man får var tionde natt gratis, någon annan om man har bokat mycket så får man rabatt. Så att det här kan vara ett bra sätt att hitta billigare hotell.
Mm. Sen kan man också då välja att bo privat, och det är ju ett alternativ till hotellet då.
Så brukar jag göra när jag bor lite längre när jag är utomlands. Då hyr jag en lägenhet via Airbnb eller Flipkey som är de två stora tjänsterna här. Och då hyr man alltså av en privatperson.
Sen har vi det som har kommit då senast, couchsurfing. Att man helt enkelt bor på någon annan soffa.
Det där är ju verkligen en jätterolig grej. Man bor gratis. Det här är ett nätverk av resenärer som är intresserade av att träffa andra. Om du är med i det här nätverket, då ska du upplåta din soffa för folk som vill komma till Stockholm. Och sen när du åker någon annanstans, då får du bo gratis hos andra människor. Jag har aldrig gjort det själv, men jag vet kompisar som berättar, de tycker det är jätteroligt, för man kommer verkligen in i ett helt nytt sammanhang. Och grundtanken för att det ska funka, det är ju att man både tar emot och bor. Men många tycker ju att det är precis lika roligt att ta emot gäster och få visa dem vår fantastiska stad som det är att bo hos någon annan.
Tack så mycket för den här gången. Vi hoppas att du som lyssnar har fått lite tips på det hela. Nästa vecka ska vi prata om att betala med mobilen, Martin Appel, konsumentredaktör på PC för alla.
Då ses vi då.
Det gör vi. För 25 år sedan, 1998, då började Kevin Schott från Falköping att förverkliga sin dröm, nämligen att bygga ett så kallat jordskepp. 25 år senare alltså så börjar byggnaden, som bland annat består av 4200 bildäck, att bli klart. Och idag så är hans projekt aktuellt i SVTs minidokumentär Jordskeppet. Välkommen till Halv 3, Kevin.
Ja, hej Lotte. Trevligt att ta inbjudan.
Hur kom du på den här idén, Kevin?
Oh, jag har haft lite koll sen jag var 13 på alla sådana utveckling i livet. Även genom militären. Jag var väldigt teknikinsatt för miljöns skull. Det låter konstigt, jag vet. Men Efter militären jag valde fullt ut att bara jobba med det. Jag har haft utkik efter de mest appropriate lösningar för framtiden.
Ja.
Men ännu mer sen jag fått barn, att det blev superviktigt att kunna göra någonting för dem för framtiden och lämna efter mig.
Ja, grejen är ju då att det är tänkt som en bostad och det fungerar som ett slags ekosystem i miniatyr. Du vill inte göra, eller du vill göra minsta möjliga miljöavtryck, är det det handlar om?
Ja, absolut. Jag tror inom ett år vi har väldigt nyheter här. Behöver lite mer tid bara på själva bygget. Men än så länge är det en forskningsbygge jag har designat, för det var den första i Skandinavien. Så vi behövde undersöka förhållandet till den svenska klimat särskilt och de långa vinter.
Mm.
Men i slutändan är det designat som en fullständig självhushållande bostad som kan lämna efter oss till återkommande generationer.
Ja. Vad har varit det tuffaste med det här projektet? Jag menar, du har hållit på i 25 år nu med det.
Ja, i början var det några besvikelser jag var tvungen att lösa inombords, för att det var mycket bra kontakt med kommunen från 98 fram till 2001, och det gick lite snett efter det, och jag blev lite arg, men till slut kom tillbaka på fötterna och hittade bättre sätt att jobba med det.
Mm.
Men jag håller folk till sina löfter, jag är alltid ärlig med folk, så jag förväntar mig andra folk är det också. Så jag bara fortsätter med vad var bestämt.
Mm.
I stort sett.
Ja. Alltså, vad säger folk i din närhet då? Tycker man att det är genialt eller tycker man att det är lite knäppt?
Jag tror det var mina barn först och främst som var lite osäkert vilken det var. Men folket, det är tack vare folket att det finns. Jag har inte fått någon finansiering från statlig eller institution eller andra förening. Det är bara folket som har gjort det möjligt med sina bidrag. Jag vet hela tiden vi har haft full stöd från folk runt om i hela världen och särskilt lokalt i Sverige. Ja, ingen tvivel på.
Nej, alltså det finns ju liknande jordskepp då i 65 länder tydligen. Vad är det som är speciellt med ditt?
Ja, precis. Jag försökte förutspå vad problemområdet kunde vara med jordskepp i Skandinavien. Så jag lade till några extra mikroklimat inomhus i min design.
Mm.
Så att jag kunde komma till svar. Jag kommer dokumentera allt fullt ut väldigt detaljerat nästa år. Och släpper det till allmänheten. Alla mina svar jag kommer till. Men jag redan vet nu det kommer vara en total succé i alla fall.
Så ja, vad skönt.
Hur spännande som helst.
Ja, då önskar vi dig lycka till med slutet då, så att du verkligen blir klar nu så småningom med ditt jordskepp, Kevin Schott.
Ja, tack så jättemycket.
Ja, hej så länge. Albin och Lotta, Janne, Jeanette och Jeff tackar för idag. Vi hörde Westlife, Mandy, den hamnade på plats 687. Och nedräkningen den fortsätter, så fortsätt lyssna på Mix Megapol så kommer ni fram till låt nummer 686 alldeles strax. Vi hörs igen imorgon vid 14:30.